Yeah, but that, isn't that a beautiful promise that we have?
Är det inte ett vackert löfte som vi har?
So that those who believe shall not perish but have eternal life.
Att de som tror inte ska gå under utan ha evigt liv.
It is the reason why we can even be here today.
Och det är varför vi ens kan vara här idag.
Why we can gather together.
Varför vi kan samlas.
And why we can gather in a city that is not home to, well, not the birthplace to many of us.
Och varför vi kan samlas i en stad som inte där många av oss föddes.
Just out of curiosity, who of you was born in Gothenburg to parents from Gothenburg? So like fully Gothenburg in culture, upbringing, everything.
Så av nyfikenhet, är det någon här som föddes i Göteborg till föräldrar som är från Göteborg?
I don't see many hands.
Yeah. Så många
But yeah, Gothenburg, it's a great city.
Göteborg är en underbar stad.
It's not a place I ever thought I would end up in.
Inte en stad jag trodde jag skulle hamna i.
But I'm really glad that I am here.
Men jag är väldigt glad att jag är här.
And I remember when I got here in the beginning.
Jag minns när jag först kom hit.
We had this little introduction by the university where they organized a little tour around the city.
Vi hade en liten introduktion på universitetet där de anordnade en tur runt staden.
And they showed us some places in Gothenburg, like the highlights of the city, and gave us a bit of an explanation.
Och de visades oss några platser, några höjdpunkter i staden och gav oss lite information.
And so I'll share some of those interesting facts now.
Så jag kan dela några intressanta fakta nu.
So Gothenburg is the largest non-capital city in all of Scandinavia.
Göteborg är den största icke-huvudstaden i Skandinavien.
And it's expected to grow rapidly over the next few decades.
Och det förväntas växa snabbt under de kommande decennierna.
It has this growing mindset.
Det har en tillväxtattityd, sätt att tänka.
And the previous slogan or the motto of Gothenburg was, or it was known as Little London.
Göteborg hette tidigare eller kallades ibland Lilla London.
But I think with the mindset that is developing here.
Men med det tankesätt som utvecklas här.
Gothenburg much more wants to be defined by innovation and the pursuit for sustainability.
Göteborg vill mer kännetecknas av innovation och en eftersträvan av hållbarhet.
I don't think I've heard the word sustainability or hållbarhet as much as in my life until I got here.
Jag tror inte jag har hört ordet hållbarhet så mycket i mitt liv tills jag kom hit.
It's not only something that influences the way Gothenburg and the people and Swedish people, I guess, in general think.
Det är något som påverkar inte bara hur Göteborg och svenskar tänker.
But it really defines the brands and that which Sweden exports to the world.
Men det definierar varumärken och saker som Sverige exporterar till världen.
So even though Gothenburg might not be a great, like a major city on a global scale.
Som Göteborg är kanske inte en jättestor stad på en global skala.
It's still highly influential due to global companies such as Volvo or AstraZeneca.
Så har den ändå stort inflytande på grund av företag som Volvo, AstraZeneca.
And as I said, their aim is not just to export their products but their lifestyle, their culture.
Och som sagt, målet är inte bara exportera produkter utan även en livsstil.
So in my parents' home, they live in Dubai.
Så hemma hos mina föräldrar i Dubai.
Most of the furniture is from.
Majoriteten av möblerna kommer ifrån.
Oh, IKEA, of course.
IKEA.
So somewhere in the Middle East, they are living the Scandinavian lifestyle.
Så någonstans i Mellanöstern så lever de en skandinavisk livsstil.
And it's being exported all over the world. Scandinavian living is everywhere. Scandinavian driving, safety, sustainability.
Så över hela världen finns skandinaviska varumärken, bilar, säkerhet, and hållbarhet.
And we don't do it just, or Sweden doesn't only do it with the brands and the products, but also with the people.
Och Sverige gör inte bara med varumärken och produkter, men även med människor.
People come and go.
Människor kommer och går.
You and I come and go.
Du och jag kommer och går.
And whenever we go back home, we will bring a bit of Sweden back home.
Och när vi går hem så tar vi lite av Sverige med oss.
But also when we come here, we will bring a bit of our home culture here.
Och när vi kommer hit så tar vi med lite av vår hemkultur hit.
So Sweden or Gothenburg specifically is defined by this.
Sverige och Göteborg speciellt definieras av detta.
That's what Gothenburg would be known for.
Det var Göteborg skulle vara känd för.
Athens, as we heard last week.
Aten, som vi hörde förra veckan.
Well, they are known for philosophy.
De är kända för filosofi.
They are the birthplace of democracy.
Demokratins födelseort.
Concepts that are alive today and that influence who we are.
Koncept som är levande idag och som påverkar vilka vi är.
So we see throughout history and even now with brands here.
Vi ser genom historien och även med varumärken idag.
That cities influence the region around them and the world.
Städer påverkar området runt omkring och även hela världen.
So if we think that if Paul could influence a city like Athens or Corinth.
Som tänker om Paulus kunde influera en stad som Aten eller Korinth.
Then he could influence the world today.
Då kunde han influera världen idag.
Well then how can we influence the world around us and the world today if we can influence a city like Gothenburg?
Så hur kan vi påverka världen omkring oss och världen om vi kan påverka en stad som Göteborg?
And that's especially true today, I would say.
Och det är särskilt sant idag.
Urbanization is rising, it's happening.
Urbanisering växer.
People are moving into cities, bringing religion, ethnicity, especially food into the cities.
Människor flyttar in i städer och tar med sig sin etnicitet, religion och mat.
And each one of us here is influenced by that.
Var och en av oss här påverkas av det.
The workplace, the culture, the city, it influences you and me.
Arbetsplatsen, staden, kulturen påverkar du och jag.
But we also influence the city.
Vi påverkar också staden.
If you work here, if you study here, you're not only contributing your work skill, your knowledge.
Så om du arbetar här eller pluggar här så bidrar du inte bara med din kunskap, din arbete.
People don't hire you just because of your experience, but also because of your culture, your diversity.
Man är anställd inte bara för erfarenhet, men även för sin kultur, för mångfalden.
And so all of this brings us to this main point that we are in Gothenburg in this melting pot of culture.
Och det för oss till den här huvudpunkten att vi är i Göteborg, den här samlingspunkten för kulturer.
And as culture is formed in the city and then exported all over the world.
Och när kultur formas här i staden och exporteras ut över världen.
We as a congregation want to ask ourselves.
Vi som församling vill ställa frågan till oss själva.
How can we influence Gothenburg?
Hur kan vi påverka Göteborg?
How can we change the culture in Gothenburg?
Hur kan vi forma kulturen i Göteborg?
How can we change the brand of Gothenburg?
Hur kan vi förändra Göteborgs varumärke?
And then how, if we can change Gothenburg, if we can reach Gothenburg, how can we change Sweden, Scandinavia, Europe, the world even?
Om vi kan nå Göteborg, om vi kan förändra Göteborg, hur kan vi nå Sverige, Skandinavien, hela världen kanske?
And the answer to that question.
Svaret på den frågan.
The question, how do we make an impact on our city?
Hur har vi påverkan på vår stad?
It's quite simple actually.
Det är ganska enkelt faktiskt.
It's not easy, but it's simple.
Det är inte lätt, men det är enkelt.
I wasn't sure if that would work in Swedish. Yes. Nice. I think the answer is right there in Acts 18.
Jag tror svaret finns här i Apostlagärningarna 18.
In the passage that we will be looking at today.
Texten vi kollar på idag.
And the answer for us is simple as in.
Och svaret för oss är enkelt.
We have to follow the example of the early church.
Följ exemplet som vi har i fornkyrkan.
The earliest believers in just a few decades affected the entire Greco-Roman world.
De tidigaste kristna på bara några decennier påverkade hela grekiska och romerska världen.
And because of that we can be here today.
Och på grund av det så kan vi vara här idag.
We can be proclaiming the word of God.
Vi kan proklamera Guds ord.
So let's pray.
Låt oss be.
Yeah, Father, we pray that you will open our hearts and our minds.
Fader, vi ber att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen.
That we will receive your word and that it will grow in us.
Att vi ska ta emot ditt ord, att det ska växa I oss.
That it will change us and that it will transform us into followers of you more and more.
Att det ska forma oss och transformera oss till efterföljare till dig mer och mer.
That we will be inspired and really grasped by you, that we will go out and proclaim your word.
Att vi ska inspireras och bli så tagna av dig, att vi ska gå ut och proklamera ditt ord.
We pray that we can look into your word and look at the example you give us.
Vi ber att vi ska kunna se på ditt ord och se på exemplet som du ger oss.
And see that you are still speaking to us today, Lord.
Och se att du talar till oss än idag.
That your promises back then still hold fast for us.
Att denna luften då gäller för oss.
And so we pray that you will guide us in this time.
Så vi ber att du leder oss under denna tid.
And that it will be all to your glory and honor.
Att allt ska vara till din ära.
Amen.
Amen.
So let's see, how did they accomplish such a feat?
Så låt oss se, hur åstadkom de något sådant?
What can we learn from them even?
Vad kan vi lära oss från dem?
And I think that Paul, back then when he was traveling, when he was spreading the gospel, he had a very strategic approach.
Jag tror att Paulus på den tiden när han reste, när han spred evangelium, han hade en väldigt strategisk arbetssätt.
He always went for the centers of the Greco-Roman world.
Så han på varje plats gick till centrum.
Ephesus, later on Rome, Corinth.
Ephesus, senare Rom, och här Korinth.
And as Paul influenced those cities, what happened?
Och när Paulus influerade dessa städer, vad var det som hände?
The message of Jesus Christ spread.
Budskapet om Jesus Kristus spred sig.
It spread so much that by the year 54 AD.
Och det spred så mycket att redan vid år 54 efter Kristus.
We can read in the accounts of Luke that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.
Vi kan läsa som Lukas skriver att alla som bodde i Asien hörde Herrens ord, både judar och greker.
And I think in the passage today we will find three lessons that we can pick from that.
Jag tror att i dagens text så finner vi tre läror som vi kan ta från detta.
And the first one is that we must work hard.
Först är att vi måste arbeta hårt.
So Corinth at this point in time was one of the biggest cities. Some estimates put it at around 200,000 people living there.
Korinth var en av de största städerna på den tiden. Vissa uppskattar att det var ungefär 200,000 som bodde där.
And it was a big trade center. A lot of things went in and out the way they do in Gothenburg now.
Och det var ett stort centrum för handel. Så mycket varor som kom in och ut. Inte olikt Göteborg.
And I think Paul understood it and he saw that the way things could go in and out, also the gospel could go into the city and then out from the city.
Och Paulus såg detta och förstod att samma sak kan hända med evangelium. Den kan komma in i staden och den kan skickas ut från staden.
But what did Paul do when he arrived in Corinth?
Och vad gjorde Paulus när han kom till Korinth?
When he arrived in a city, Paul worked hard as a tent maker.
När Paulus kom till staden så arbetade han hårt som en tältmakare.
He worked with leather, more specifically.
Arbetade med läder.
While the Greeks, they despised manual labor.
Så grekerna såg ner på hantverk.
But the Jews, they had a different approach back then.
Men judarna hade ett annat sätt att tänka.
They actually put much emphasis on their sons learning a handicraft.
De hade, eller de betonade mycket att deras söner skulle lära sig ett yrke.
Especially if they were trained to being a rabbi.
Och framförallt om de skulle bli rabbin.
Because they were taught with the understanding that sometimes in life you won't be able to teach.
För de skulle bli det med, det var underförstått att man inte alltid kan arbeta som lärare.
So in order to be able to teach you could then have a secular work to support your ministry.
Och då för att kunna undervisa så kunde man ha något sekulärt arbete för att få in understöd för läran.
And that's exactly what the case was for Paul.
Det var precis så med Paulus.
So let's read the first four verses in chapter 18 of Acts.
Så låt oss läsa de första fyra verserna i Apostlagärningarna 18.
After this, Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all Jews to leave Rome. And he went to see them, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks.
Apostlagärningarna 18, vers 1-4. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korinth. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker.
I'll just insert a little interesting small fact in verse 2 here.
Så lite intressant fakta om vers 2 här.
Because according to the historian Gaius Suetonius Tranquillius.
Så enligt historikern Gaius Suetonius Tranquillius.
Around that time a riot broke out in Rome.
Vid den tiden hade det varit upplopp i Rom.
And it's said that the person who was in charge for that was someone named Crestus.
Och det sägs att personen ansvarig för det var en person som heter Crestus.
And because of all the riot that was going on there, all the Jews were expelled by the emperor.
Och på grund av upploppet som skedde där så skickades ut alla judar av kejsaren.
And most scholars now say that this Crestus that they were talking about.
Och forskare tror den här Crestus som de pratar om.
Is Christos, Christ.
Är egentligen Christos, Christus.
Because the name and the message of Christ had spread all the way to Rome, and all of a sudden Jews were arguing if he was the Messiah.
För att kristendomens budskap hade spridits ända till Rom och judar diskuterade om han var Kristus.
And it caused so much upheaval that the emperor said, well, you Jews, you're arguing about, I don't even understand what, all of you have to leave. It just can't be.
Och det skapade oro till den grad att kejsaren sa, okay, men alla ni judar som diskuterade att alla kan bara lämna. Jag förstår inte vad ni pratar om.
So when we read verse 2 here.
Så när vi läser vers 2 här.
When we see that Aquila and Priscilla had to flee or leave Rome.
När vi ser att Aquila och Priscilla var tvungna att fly Rom.
We see this backed by other non-biblical historical accounts.
Vi ser att det backas upp av icke-bibliska källor också.
Okay, well, that was just a little sidetrack, but going back to.
Så det var ett sidospår, men vi återkommer.
We have many missionaries who are being supported by their supporting churches.
Vi har många missionärer som får understöd från församlingar.
But Paul, as we read, he was supporting himself. He was working as a tent maker.
Men vi läser om Paulus att han understödde sig själv som tältmakare.
And this idea of being a tent maker is something that is becoming more and more important nowadays.
Och den här idén om att vara tältmakare har blivit viktigare och viktigare nu i vår tid.
Because missionaries, they are usually not invited by their host countries.
För missionärer ofta är de inte inbjudna av landet.
They are not very welcomed by Muslim countries.
Inte så välkomna i till exempel muslimska länder.
Or very secular East Asian countries.
Eller väldigt sekulära östasiatiska länder.
Or even secular northern European countries.
Eller även sekulära nordeuropeiska länder.
Countries generally aren't very happy to invite people in to come and change the entire culture and belief system.
Länder är ofta inte så öppna för att bjuda in människor för att förändra hela kulturen och vad de tror på.
So instead more and more people who want to work as missionaries, who want to go out into the world.
Så istället de som vill arbeta som missionärer och skickas ut.
They need to pursue legitimate productive work to be able to spread the gospel.
Behöver kunna arbeta på ett legitimt och produktivt sätt för att också kunna sprida evangeliet.
So if you are here today,
så om du är här idag,
and you think, well, I'm here on a work visa or a study visa.
Nu tänker jag här på arbetsvisum eller studievisum.
I am here to do productive, legitimate work or study unproductively.
Jag är här för att arbeta produktivt eller plugga mindre produktivt.
Yeah, let's. then you are a tent maker.
Då är du en tältmakare.
You are just like Paul.
Precis som Paulus.
You are working, but you are also missionary.
Du arbetar, men du är också missionär.
You are here and following the call, go make disciples of all nations.
Du är här och du följer kallet till att gå och göra lärjungar av alla folk.
You have moved to one of the most secular countries in the world, maybe even.
Du har flyttat till en av kanske världens mest sekulära länder.
In one of the country, and a country desperately need for the gospel of Jesus Christ.
Ett land som så desperat behöver evangeliet om Jesus Kristus.
And if you're here and you've just recently come to Christ.
Om du är här och nyligen har kommit till tro.
You've come to the idea of following him.
Du har kommit fram till att du ska följa
Jesus.
This
church is exactly what you need.
Då är församlingen precis vad du behöver.
Because that's what the church is for. It's to gather and equip tent makers.
Det är det som församlingen är till för, att samla och utrusta tältmakare.
So make yourselves available to be taught and equipped in the local church here.
Så gör dig själv tillgänglig att undervisas och bli utrustad i församlingen.
Get serious about knowing more about the depth and riches of the gospel.
Ta på allvar att lära känna djupen och rikedomen i evangeliet.
And just the way you learned your profession to do your legitimate productive work.
Och precis som du lärde dig ditt yrke att göra legitimt produktivt arbete.
Also make yourselves available to be equipped to do your spiritual work.
Gör dig själv tillgänglig så att du kan utrustas för att göra ditt andliga arbete.
Learn from each other, grow more mature and grow in the relationships and knowledge of Jesus Christ, but also one another.
Så låt oss lära oss från varandra och lär dig bli mer mogen, väx i relationen med Gud och med varandra.
So we see Paul was working all throughout the week, and on the Sabbath he would go out and then reason with Jews and Greeks.
Så vi ser att Paulus arbetade hela veckan och sen på sabbaten så gick han ut och diskuterade med judar.
And then in verse 5 something changes.
Och sen i vers 5 så förändras någonting.
Verse 5 we read, when Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus.
Vers 5 läser vi. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias.
Well, he finally committed himself exclusively to preaching.
Alltså, äntligen så ger han sig till enbart till att förkunna.
People came to support him financially.
Människor kom för att ge honom pengar som understöd.
And that is a very biblical pattern.
Och det är väldigt biblisk mönster.
So in 1 Timothy 5, 17 and 18.
Så i 1 Timoteus 5, 17 och 18.
We read, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it threshes out the grain. And the laborer deserves his wages.
Så i 1 Timoteus 5, 17 och 18 står det. De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbelheder. Särskilt de som arbetar med predikan och undervisning. Skriften säger, du ska inte binda förbunden på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön.
And Paul deserved to be supported by the church.
Så Paulus förtjänade att få understöd från församlingen.
He was laboring, he was preaching, he was teaching.
Han arbetade, han förkunnade och undervisade.
And I think it's a wise investment we as a church should also want to be making.
Jag tror det är en vis investering vi som församling bör vilja göra.
To invest in those preaching and teaching the word.
Att investera i dem som förkunnar och undervisar.
But ultimately the calling is the same.
Men ytterst så är kallet densamma.
It doesn't matter if you support yourselves or if you are supported.
Så det spelar ingen roll om du tjänar understöd till dig själv eller om du får understöd.
The command is still to spread the word of God, to spread the gospel.
Befallningen är att sprida Guds ord, sprid evangeliet.
So lesson one, we have to work hard.
Lära ett, vi måste arbeta hårt.
Lesson number two.
Lära nummer två.
If we embrace the same vision as Luke did and Luke captured here, then there will be fight back.
Om vi omfamnar samma vision som Lukas visar här, så kommer en strid.
Because we know life wasn't easy for Paul.
För vi vet, livet var inte lätt för Paulus.
In verse 6 we read that Paul was opposed, that they became abusive.
I vers 6 läser vi att de stod emot Paulus.
What was Paul's reaction?
Och vad var Paulus reaktion?
Continue reading verse 6 to verse 8.
Så vi läser vers 6 till 8.
And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles." And he left there, and he went to the house of a man named Titius Justus, a worshipper of God. His house was next door to the synagogue. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord together with his entire household. Many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized.
Men när de gick emot honom och hånade honom, skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem, "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som värdade Gud och som hade ett hus alldeles in till synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade till dem kom till tro och döptes.
So when he was opposed, when they were becoming abusive towards him.
Så när han fick motstånd, när de hånade honom.
Yeah, Paul said, "Well, you take care of yourself. It's your responsibility now."
Paulus sa, "Okej, men det är ert ansvar nu."
"I want nothing to do with you."
Jag vill ha inget att göra med er.
"If you don't want the word of God proclaimed to you."
Om ni inte vill ha Herrens ord proklamerat för er.
"Well, then I'll go out and tell it to the Gentiles."
Så går jag ut och förkunnar det för hedningarna.
But at the same time, I believe Paul was getting discouraged.
Men jag tror samtidigt att Paulus blev nog missmodig.
Because life really wasn't easy for Paul.
Livet var inte lätt för Paulus.
He was going there with the gospel, the transforming message.
Han går dit med evangeliet, det här livstransformerande budskapet.
And anywhere he went, he was being opposed or
varje plats han gick till så fick han motstånd.
And opposition happened, persecution, abuse.
Motstånd kom, förföljelse.
It really didn't look good for Paul.
Det såg inte bra ut för Paulus.
He was discouraged and he needed encouragement.
Han var missmodig och behövde uppmuntran.
Oh, and someone who really knew that he needed encouragement was the Lord.
Och någon som verkligen visste att han behövde uppmuntran var Herren.
Because he gives us what we need when we need it.
För han ger oss vad vi behöver när vi behöver det.
He sees our hearts.
Han ser våra hjärtan.
And he speaks to us.
Och han talar till oss.
And in verse 9 we read that the Lord spoke to Paul in a vision.
I vers 9 så ser vi att Herren talar till Paulus i en syn.
And the Lord said to Paul one night in a vision, "Do not be afraid, keep on speaking, and do not be silent."
En natt sa Herren i en syn till Paulus, "Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas."
So why did Paul need to be reminded of that?
Varför behövde Paulus bli påmind av detta?
Oh, yes, he had the vision back then and he was called to be a follower of Christ.
Så han hade synen då och han kallades till att följa Kristus.
But with all this, with his job ahead of him, he was still scared.
Men med arbetet framför honom så var han ändå rädd.
He was more like you and me than we might want to admit nowadays.
Var mer lik du och jag som vi kanske vill erkänna.
I don't think Paul ever got to the point of spiritual enlightenment that he said, well, flogging and stoning have become really fun now.
Jag tror inte Paulus blev så andligt upplyst att han tänkte att piska och stenas är roligt nu.
I don't think rejection was something he was really looking forward to.
Jag tror inte att att bli förkastad var något han såg fram emot.
I believe he was fearful and he had lots of reason to be so.
Jag tror han var rädd och hade mycket anledning att vara det.
He's even very frank, he admits it.
Han är väldigt ärlig och erkänner det.
When he writes the letter to the Corinthians, we read about him recounting his time that he spent in Corinth.
När han skriver Korinthierbrevet så berättar han om sin tid i Korinth.
1 Corinthians 2 verse 3 he says, and I was with you in weakness and in fear and much trembling.
I 1 Korinthierbrevet 2:3 säger han, svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.
Because he was the public enemy number one.
Paulus var ökänd person nummer ett.
All the public was against him.
Hela folket var mot honom.
But the Lord says, do not be afraid.
Men Herren säger, var inte rädd.
And the Lord gave him the only reason that he needed.
Och Herren gav honom den enda anledningen han behövde.
Verse 10.
Vers 10.
For I am with you and no one will attack you to harm you, for I have many in the city who are my people.
Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden.
For I am with you.
Jag är med dig.
If God is with us, if God is with Paul, who can be against us? Who could be against Paul?
Om Gud är med oss, vem kan vara emot oss? Om Gud var med Paulus, vem kunde vara emot honom?
If all authority in heaven and on earth has been given to Jesus Christ.
Om all makt på himmel och på jord har getts åt Jesus Kristus.
And he says, I am with you.
Och han säger, jag är med dig.
Doesn't that give us confidence to proclaim him as Lord and Savior?
Ger det oss inte mod att proklamera honom som Herre och frälsare?
Who can even be against us anymore if he is with us?
Vem kan ens stå emot oss då om han är med oss?
And God gave Paul a very specific promise for the time in that city.
Och Gud gav Paulus ett specifikt löfte för sin tid där i staden.
He said, no one is going to attack you and harm you.
Alltså, ingen kommer ska röra dig eller skada dig.
But while we know Paul ends up beheaded by Emperor Nero.
Vi vet att i slutändan så blev Paulus halshuggen av kejsaren Nero.
It's not that, well, no one will ever harm you ever.
Det står inte att ingen kommer någonsin skada dig.
But the Lord was saying, I have many people in the city. I have a mission for you for this city.
Men Herren sa, jag har mycket folk här i staden. Han sa, jag har ett uppdrag för dig just här i staden.
God knew that Paul needed these words of encouragement.
Gud visste att Paulus behövde detta ord av uppmuntran.
God placed this promise on Paul's life because he had a vision, he had a mission for Paul that he wanted seen carried out in the city of Corinth.
Gud gav detta löfte till Paulus och han hade just det här uppdraget som han skulle utföra i Korinth.
The Lord wasn't saying, I have many people in the city as in Corinth is a big city.
Och Herren sa inte, jag har mycket folk i den här staden för att Korinth är en stor stad.
And I don't think that he was saying, well, there are already plenty of Christians here, so you're safe.
Jag tror inte heller han menar, det finns redan många kristna här, så du är trygg.
But I believe that the Lord was saying, I have many people here in the city that will be Christians that just need to hear the gospel.
Herren menar, jag har många här i staden som ska bli kristna, som behöver bara höra evangeliet.
And because of that, because of this promise, because of this mission that the Lord gave him.
Så på grund av detta, på grund av löftet och uppdraget som Herren gav honom.
The result is verse 11.
Resultatet är vers 11.
And he stayed a year and 6 months teaching the word of God among them.
Han stannade hos dem i ett år och 6 månader och undervisade i Guds ord.
Paul stayed there for the longest time anywhere until that point.
Paulus stannade där. Det här är det längsta tiden han har stannat någonstans.
And it will only be topped later when he goes to Ephesus and stays 3 years.
Och han stannar bara längre i Ephesus som vi snart kommer till. Där han stannar 3 år.
And what did Paul do there?
Och vad gör Paulus där?
Well, he did not keep silent.
Han var inte tyst.
He testified.
Han vittnade.
He testified not his words but the gospel.
Han vittnade inte sina egna ord utan evangeliet.
If we go back to the letter to the Corinthians.
Om vi går tillbaka till brevet till Korint.
After he said I was with you in much trembling and fear.
Efter han sa att jag var med er svag och mycket orolig.
We read in verses 4 and 5.
Vi läser i vers 4 och 5.
And in my speech and my message were not implausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God.
Första Korinthierbrevet 2, vers 4 och 5. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. I tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft.
So Paul wasn't in Corinth to choose and evaluate who needed to hear the gospel.
Så Paulus var inte i Korinth för att han skulle välja och räkna ut vem som behövde höra evangeliet.
He didn't evaluate how likely someone would come to Christ.
Han gjorde inte en uppskattning av hur sannolikt att någon skulle bli kristen.
He would not rest in the wisdom of men.
Han vilade inte i människors visdom.
But in the power of God.
Utan i Guds kraft.
Because God had many people in the city.
För Gud hade många människor i den staden.
Many people whom Paul didn't even know yet.
Många människor som Paulus inte kände.
But whom the Lord knew that needed to hear the gospel.
Men som Herren visste, de behöver höra evangeliet.
And if he did not choose, Paul did not choose who would come to Christ.
Paulus bestämde inte vem som skulle komma till Kristus.
Even the most unlikely candidates would hear the word of God and turn to Christ.
Även de mest osannolika kan man tycka.
Because
höra Guds ord och vända sig till Kristus.
Because when he left the synagogue, the ruler there, Crispus, he got saved.
Ja, för när han lämnade synagogen, Crispus, föreståndaren för synagogen, kom till Kristus.
And moving on into text, verses 12 to 17.
Om vi går vidare i texten, vers 12 till 17.
Acts 18, 12 to 17.
Alltså Apostlagärningarna 18.
But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, "This man is persuading people to worship God contrary to the law." But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. But since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things." And he drove them from the tribunal, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of this.
Apostlagärningarna 18, vers 12-17. När Gallio var ståthållare i Achaia gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa: "Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen." Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna: "Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare." Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sosthenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det.
So the Jews, they try to turn the government against Paul then.
Så judarna försöker vända myndigheterna mot Paulus.
They were like, well, if we can't stop him, he's not in the synagogue anymore, but he's still preaching the word.
De tänkte, kan vi inte stoppa honom? Han är inte i synagogan längre, men han förkunnar fortfarande ordet.
He's still proclaiming the gospel.
Han förkunnar fortfarande evangeliet.
But even though the Jews are against him.
Men även judarna är emot honom.
Even though they try to turn the government against him.
Och även när de försöker vända myndigheterna mot honom.
God's promise held through.
Guds löfte håller.
God uses a pagan ruler there to accomplish his will.
Gud använder en hednisk myndighet.
We see that
för att genomföra hans vilja.
Yeah. We see that Gallio disregarded the case.
Så vi ser att Gallio kastar ut fallet.
And instead the crowd then turns to the new ruler of the synagogue.
Och folkmassan vände sig till den nya synagogföreståndaren.
So they turned against Sosthenes and they beat him instead.
De vände sig mot Sosthenes och misshandlade honom istället.
And one last time, let's jump to 1 Corinthians.
Och en sista gång, låt oss hoppa till första Korinthierbrevet.
Chapter 1, verse 1.
Kapitel 1, vers 1.
Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes.
Från Paulus, genom Guds vilja, kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sosthenes.
So just a few years later, when he's writing the letter to the Corinthians,
så bara några år senare när han skriver till korinterna.
It's not just the first leader in the synagogue, Crispus, who has turned to Christ.
Inte bara den första synagogföreståndaren, Crispus, har vänt sig till Kristus.
But also Sosthenes, the next leader.
Men även Sosthenes, den andra föreståndaren.
The gospel is at work.
Evangeliet är verksam.
Despite opposition, despite hardship, despite persecution.
Trots motstånd, trots svårigheter och trots förföljelse.
So lesson two.
Så lära nummer två.
Lesson two is there will be hardship.
Det kommer svårigheter.
There will be opposition.
Det kommer motstånd.
But the Lord is with us.
Men Herren är med oss.
And because of him we do not have to keep silent.
Och på grund av honom så håller vi inte tysta.
Because it's the power of the gospel at work.
För det är evangeliets kraft som är verksam.
It's not the wisdom of men we rely on.
Det är inte människors visdom som
but it's his power.
Som vi litar på, det är hans kraft.
And nothing can stop that.
Ingenting kan stoppa det.
So let's look at the last four verses for today.
Så låt oss se på de sista fyra verserna för idag.
After this, Paul stayed many days longer and then took leave of the brothers and set sail for Syria and with him Priscilla and Aquila. At Cenchreae, he had cut his hair for he was under a vow. And they came to Ephesus and he left them there. But he himself went into a synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to stay for a longer period, he declined. But on taking leave on them, he said, I will return to you if God wills. And he set sail from Ephesus. When he had landed back at Caesarea, he went up and greeted the church, and then went down to Antioch.
Så Apostlagärningarna 18, vers 18. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked från bröderna och avseglade mot Syrien. I sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. De kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogarna och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa, jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Sedan seglade han ut från Efesos. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia.
So Paul's ministry continued for some time in Corinth.
Så Paulus tjänst fortsätter en tid i Korinth.
And then he came to Ephesus after that.
Så kom han till Ephesus.
He goes to Ephesus, reasons with the Jews again.
Han går till Efesos, samtalar med judarna igen.
And what's their reaction?
Och deras reaktion är vad då?
Stay with us a bit longer.
Stanna med oss lite längre.
Paul must have been thinking, well, really?
Paulus måste ha tänkt, är ni säkra?
I mean, so far no one really welcomed me, especially you.
Han tänker, hittills så ingen välkomnat mig, och särskilt er.
And all of a sudden I'm supposed to stay longer, you're welcoming me.
Och den här tiden vill ni att jag ska stanna längre.
And Paul's reaction, he declined.
Och Paulus reaktion är att han tackar nej.
He's like, well, sorry, I've got something else to do.
Förlåt, jag har annat att göra.
Maybe he wasn't even prepared not to be stoned, so he had to decline having wanting to stay longer.
Kanske inte han var villig att stanna när han inte fanns risk för att stenas.
I mean, maybe he was so used to being stoned that he was actually shocked and just wanted to leave.
Kanske han var så chockad när han inte hotades och ville lämna.
I don't think so, but I feel like that's sometimes God's humor just in our lives.
Jag tror inte det, men jag känner det kanske är Guds humor i våra liv ibland.
But Paul's answer to them was, I think, something we can still learn from.
Men Paulus svar för dem är något vi kan lära oss.
Because before he left, he said, I will return to you if God wills.
Men innan han lämnar så säger han, jag jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill.
And I think that can be the final lesson for us today.
Och det kan vara den sista läran för oss idag.
We must submit our plans to God and to the will of God.
Vi måste lämna över våra planer till Gud, till Herrens vilja.
When we make plans,
när vi gör planer,
we have to say I will do this if God wills.
Så måste vi säga jag gör detta om Gud vill.
We have to understand that we want to align our lives to God's will.
Vi måste förstå att vi vill ställa våra liv i Guds vilja.
Just the way James instructed his readers in James 4.
Precis som Jakob skrivit till sina läsare i Jakobsbrevet 4.
Where he said that we should not boast on our own plans, for who knows what tomorrow will bring.
När han säger att vi ska inte skryta av våra egna planer, för vem vet vad morgondagen för med sig.
So anytime we set our sails.
Så när vi seglar.
I'll probably use a different analogy then. But anytime we go out.
Alla gånger som vi går ut.
Anytime we go from here to somewhere else.
Om vi går härifrån till en annan plats.
Very specifically from Kortedala down to Domkyrkan even.
Kanske specifikt från Kortedala ner till Domkyrkan.
We must say we will do these things.
Så måste vi säga vi gör detta.
If God wills.
Om Herren vill.
And in anything we do, we must commit it to the Lord.
I allt som vi gör så måste vi överlämna det till Herren.
When we want to plant a church in the center of the city of Gothenburg.
Om man vill plantera en församling i centrum i Göteborg.
We have to trust that this is in God's will.
Så måste vi lita på att det om det är Guds vilja.
So we have to proclaim the word, the gospel of Jesus Christ.
Så vi måste proklamera evangeliet om Jesus Kristus.
But we must submit to God's will.
Men vi överlämnar oss till Guds vilja.
So that means we have to do so in humility.
Så det betyder att vi gör detta i ödmjukhet.
We have to proclaim the gospel not in the wisdom of men.
Så vi proklamerar evangeliet inte med människors visdom.
But the wisdom of men, but the power of God.
Utan i Guds kraft.
God's will.
Guds vilja.
The Holy Spirit at work in us.
Den helige ande verksam i oss.
And we are not supposed to be afraid.
Och vi ska inte vara rädda.
So those three lessons combined.
Så dessa tre läror tillsammans.
They will teach us we have to work hard.
De lär oss att vi måste arbeta hårt.
We have to work hard to make the gospel known, to make Jesus known.
Arbeta hårt för att göra evangeliet känt, för att göra Jesus känd.
There will be opposition, lesson two.
Det kommer motstånd, lära två.
There will be hardship.
Det kommer svårigheter.
But the Lord is with us.
Men Herren är med oss.
And because of that we are not to keep silent.
Och på grund av detta så ska vi inte hålla tyst.
And lesson three.
Och lära nummer tre.
It's all by God's will.
Allt är genom Guds vilja.
So as we really wrap up here in Kortedala.
Så nu när vi avslutar här i Kortedala.
As we go out, go into the city.
När vi går ut och går in mitt i staden.
As we realize that we, our church, every single one of us in our workplace, in our studies.
När vi inser att vi alla här i församlingen, i våra arbetsplatser och i studierna.
We are changing and transforming the culture in Gothenburg.
Vi påverkar och förändrar kulturen i Göteborg.
Not just Gothenburg as a city, but the church in Gothenburg is going to grow rapidly.
Inte bara staden Göteborg, men församlingen i Göteborg ska växa snabbt.
That's what we want to work hard for.
Det är det vi vill arbeta hårt för.
That's what we want to face opposition for.
Det är det vi vill möta motstånd för.
That the word of God will be known by many.
För att Guds ord ska bli känt av många.
And exactly that is what we want to proclaim in our worship.
Och det är precis det vi vill proklamera i vår tillbedjan också.
So as we close in prayer, I would like to ask the worship team on stage already.
Så när vi ber för att avsluta så ber vi lovsångsteamet komma upp.
Because with the next song that we are singing, we want to proclaim exactly that.
För med nästa sång som vi sjunger så vill vi proklamera just det.
That God is the God of this city.
Gud är den här stadens Gud.
That he is the God of Gothenburg.
Gud över Göteborg.
That greater things are yet to come and greater things are still to be done in the city of Gothenburg.
Och större ting än ska ske. Större ting ska göras i den här staden.
So let us pray.
Låt oss be.
Yeah, Father, we thank you for your word.
Fader, vi tackar dig för ditt ord.
We thank you for the encouragement you gave to Paul.
Vi tackar dig för den uppmuntran du gav till Paulus.
We thank you that it was recorded so that it can be an encouragement to us today.
Vi tackar dig att det skrevs ner så att det kan uppmuntra oss idag.
Yeah, Lord, we pray that you will equip us.
Herre, vi ber att du ska utrusta oss.
That we will not be silent.
Att vi inte ska hålla tysta.
But that we will speak your word.
Att vi ska tala ditt ord.
Through the power of your Holy Spirit.
I den helige andes kraft.
So Lord, we pray that you help us to shape the culture around us.
Herre, vi ber att du hjälper oss forma kulturen runt om oss.
We pray that you help us to be a light to the city.
Vi ber att du hjälper oss vara ljus i den här staden.
We pray that Gothenburg will not just be known for sustainability or its brands.
Vi ber att Göteborg inte ska vara känt endast för hållbarhet och sina varumärken.
But for your word, Lord.
Utan för ditt ord, Herre.
Because the gospel is being proclaimed here.
För att ditt evangelium förkunnas här.
Because people have a relationship to you and with you.
För att människor har relation med dig.
And so we pray that this gospel of yours, it radiates into the city and out of it.
Så vi ber att ditt evangelium ska lysa ut in i staden och utifrån det.
And Lord, help us to claim your promise.
Och Herre, hjälp oss att ta tag i ditt löfte.
To claim the promise that you are with us.
Ditt löfte om att du är med oss.
That all authority given on heaven and on earth live within us.
Att all makt på himmel och på jord du har lagt ner i oss.
But with that, give us humility.
Men med det, ge oss ödmjukhet.
Give us humility to submit to your will.
Ge oss ödmjukhet att underordnas din vilja.
Because we believe that you have greater things in store for this city, Lord.
För att vi tror att du har större ting som ska ske i den här staden, Herre.
So we pray that you will be with us and that we will submit to you, Lord.
Så vi ber att du ska vara med oss, att vi ska överlämna oss till dig, Herre.
We pray for the city of Gothenburg.
Vi ber för Göteborg.
Lord, have your will upon the city, upon each single one of us.
Herre, sker din vilja i den här staden och med var och en av oss.
In Jesus name, amen.
I Jesu namn, amen.